Vi är tillbaka med det 28:e avsnittet av podcasten Sanni och Svensson. Ja, det är väl 2 veckor nu utan hockey, men ja, vi rullar vidare. Så vad tänker du på när vi hör nummer 28?
Roger Åkerström i Luleå, en backgigant och en backelegant, nummer 28 i Djurgården, Björne Nord.
Sen har vi en som var elegant också, Daniel Kasserstål. Kan vara en av de absolut trevligaste hockeyspelare jag någonsin har stött på faktiskt. En som också är trevlig är Christer Olsson, numera headcoach i Örebro. Eller inte headcoach, assisterande tränare ska jag säga. Han spelar väl i Leksand, han spelar i Frölund, han spelar i Brynäs framförallt.
Du pratar om Daniel Kasserstål som trevlig och snäll. Också en enormt rolig människa. Och kanske den snällaste jag spelat med, det var Kent Manderville. Han kom in, flög in, bara landade någon timme innan match. Det var länsderby mot Modo, Timrå Modo, ledning 2-0. Kent Manderville får lägga straff. Han har aldrig lagt straff i hela sitt liv. Han hade någon rekord i NHL på antal matcher i rad utan att göra mål. Och han gör mål. Och han blir sån, får sån legendarstatus i Timrå efter det. En riktig kämpe.
En annan kämpe som gnuggade på i väldigt många år av sin hockeykarriär var ju Robert Burakovsky. Jag vet faktiskt inte om han har lagt av nu. Han säger att han har lagt av, men man vet aldrig med den mannen. Han spelar väl i Limhamn Hockey för bara någon säsong sen som typ 48-åring eller någonting.
Han är still going strong. Thomas Sandström, en riktig hockeykämpe. Sen är tre importer ska jag ta direkt, som var riktigt vassa. Pavel Brändel, vilket skott. Martin Plus under alla fina år i Göteborg. Och Jaroslav Spasek, en säsong i Färjestad. Och vilken spelare, vilken lirare det var, Jaroslav Spasek.
Då tar jag och river av 3 stycken direkt också då. Niklas Hävelid spelar i AIK, spelar i Malmö faktiskt en säsong och sen spelar han i Linköping avslutningen där av sin karriär. Sen har vi Micke Samuelsson, sportchef i Södertälje, nummer 28 i SSK. Och sen har vi naturligtvis Johan Hult också eftersom jag gillar att nämna sportcheferna. I förra veckan så satte vi igång vårt slutspel. Vi ska bara ha fram en vinnare även om det inte kommer att spelas på isen. Så vi drog igång det på tärning och ja, nu har vi börjat så att nu har vi fått fram kvartsfinaler. Så jag tänkte att vi börjar med att riva av lite kvartsfinaler här direkt. Det är Luleå mot Örebro och Färjestad mot Frölunda. Och det är ju bästa 7 som gäller där. Du ska inte få lov att kommentera varje match, Sanni, men du ska få kommentera den sista matchen. Men vi har ett upplägg här som lyder att när Luleå spelar hemma så får de nummer 1-5 på tärningen. Och Örebro får bara 6 när de spelar borta. Så vi tar och börjar med den. Och sen så är det, när de möts i Örebro så är det 1-3 Luleå. 4-6 är Örebro då. Så alla är med på noterna. Så vi tar och river loss match 1 i Luleå.
Svensson, roll the dice.
Nummer 6 blev det där direkt. Och då är det väl Örebro som fick en bortaseger direkt, va?
Oj, oj, oj. 1-0 till Örebro direkt.
Ja, vi tar och river av. Och då är det Luleå 1-3 och Örebro 4-6 när de möts i Örebro. Och då blev det en 2, så Luleå kvitterade direkt där.
Ja, viktigt.
1-1 i matchen. Och så blev det en 1. Luleå tar ledningen där direkt på hemmaplan. 2-1. Borta i Örebro nu för Luleå. En 1. 3-1 i matchen till Luleå. De visar var skåpet ska stå här nu. Verkligen. Chans att avgöra hemma här nu. Och så blev det en 1. Det var säkert för Luleå trots plumpen i protokollet där direkt.
Ja, men de visar ändå klass. Gör de 4 kedjor som levererar. Och Örebro tackar för en fin säsong. Imponerande ändå.
Kör vi vidare med nästa kvartsfinal. Det är Färjestad mot Frölunda. Där får Färjestad 1-4 på tärningen på sina hemmamatcher. Och Frölunda får då bara 5-6. Vi börjar i Karlstad match 1. Och då blir det en 1. 1-0 i matchen till Färjestad. Match 2 i Göteborg. En 3. Så Färjestad går upp till 2-0 i matcher där direkt. Match 3 i Karlstad. En 2. 3-0 i matchen till Färjestad.
Alltså. Nu händer det en liten grej här. Precis i slutskedet av matchen så får Marcus Nilsson en klubba på visiret. av Joel Lundqvist. Joel Lundqvist får 2 minuters utvisning. Marcus Nilsson åker direkt till båset för att tvätta visiret. Och materialen tvättar visiret. Och samtidigt som domare Sören Persson åker förbi så ropar Marcus Nilsson till materialen: det duger, det duger. Sören Persson, han direkt markerar: det där tål han inte. Nilsson av. Matchstraff.
Och så Nilsson, avstängning på det.
Han är återfallsförbrytare. Nilsson, 3 matchers avstängning i det här skedet av kvartsfinalen. Och Nilsson, Färjestad, försöker åberopa en överklagan att han skriker det duger. Men Sören Persson, han är glasklar. Han skriker du suger.
Då kör vi match 4 i Göteborg då, utan att Lillis är med. Ja, och då blir det faktiskt en 5 på tärningen och då hämtar Frölunda i fatt 1 match i alla fall.
Ja, 3-1. Det är frågan om han är borta. Han eventuellt comeback i match 7 då, Marcus Nilsson.
Då kör vi match 5 i Karlstad. Då blir det en 2 på tärningen, men Färjestad visar ändå. De vinner hemmamatchen, tar hem den med 4-1 i matchen.
Ja, stabilt. Trots Marcus Nilssons avstängning där så lyckas man visa det. Och Frölunda, ja, de lyckades inte hitta det där som man gjorde i COL bäst när det gällde.
Ja, från det pågående tärningsslutspelet så lovar vi ju efter förra veckan till en hel del hockeyallsvenska lyssnare att nu var det dags att summera hockeyallsvenskan också. Det är ganska länge sedan den slutade nu, men vi har ju inte gjort någon riktig summering av hockeyallsvenskan, och det var många som uppskattade vår summering förra veckan, så att
jag tycker vi kör. Var det det?
Ja, men det är väl klart det var. Det är väl klart det får väl utgå ifrån. Det får väl utgå ifrån. Nej, men jag har faktiskt hört mycket positiv feedback att de uppskattade det där och att det var ett bra sätt att gå igenom en serie. Så att vi tar river av samma sak i Hockeyallsvenskan och börjar underifrån med att plocka ut våra 3 bästa i AIK. Och jag utgår från att även du har tabellen framför dig. Så att du kan väl riva av vilka 3 du tycker var de bästa i AIK.
Oj, AIK, det är inte helt lätt det där. Men Oskar Nord tycker jag, ja, han gör en fullt godkänd säsong. Eller han gör en bra säsong. Jag tycker Jakob Svensson, som ändå står för 15 poäng på 23 matcher, tycker jag gör det bra. Och John Henroyn, ja, han gör det okej, men hade högre förväntningar på honom. Men det var såklart det svåraste laget att plocka ut 3 spelare i.
Ja, det var ju inte många som var bra där. Men precis som du säger, Jakob Svensson hade jag med. Jag tror faktiskt att han spelar en säsong till här i Hockeyallsvenskan med AIK. Och sen kommer han gå upp till SHL. Bra tvåvägscenter. John Henryon, poängbäst trots allt. Och sen så hade jag verkligen problem att hitta en till. Jag var inne på Oskar Nord precis som du. Men jag plockade ut Roger Melin ändå. Han är ingen spelare, men Roger Melin är ändå Roger Melin. Han fick avsluta med att hålla kvar AIK i Hockeyallsvenskan på pappret.
Ja, men det var ju spännande. Men du, AIK framöver då? Det känns ju som att det är en liten satsning på gång, eller försöker få in, ja, dels nu Håkan Åhlund såklart, tränare och lite spelare där till också.
Ja, men precis, jag hör att de är och rycker i både det ena och det andra där, och jag hör att de till exempel är ute och rycker i att Fredrik Weigel ska de försöka få att återvända till AIK. Jag vet inte om de lyckas, men jag vet att de har en ambition att göra det. De har redan värvat Amil Krupic från Kristianstad, som jag skrev om här i förra veckan, och försöker även värva BIK Karlskogas back Dennis Fröland, så att det finns förmodligen lite resurser att stoppa in där.
Ja, när du ändå är inne på Kristianstad där, så måste vi vidare till deras 3 bästa spelare strax om för AIK-tabellen.
Då börjar jag med att ta mina i Kristianstad då, som är då naturligtvis Amil Krupic, som fick ett jättegenombrott den här säsongen. Mycket poäng, klar för AIK. Även Anton Häkkinen, HV-värvningen, han var målbäst i laget. Tror väldigt mycket på honom här nu när han går till Södertälje. Kan ju öka i alla fall med 10-15 poäng ytterligare. Och sen så har vi Johan Lundgren, som har varit inne och testat lite med Rögle under säsongen, som jag tror kan vara en viktig kugge i kommande säsongslag också.
Vi har ju ett namn av samma, Amil Krupic.
Ja.
Är jag rätt på det?
Ja, Krupic.
Krupic, ja, du är uttalsexperten på den här podden. Sen har jag Fredrik Hansson. Han har ändå varit med på hela resan. Det här är alltså hans första säsong i Hockeyallsvenskan sedan säsongen 2010-2011 och går in och gör 30 poäng. Jag tycker han gör en väldigt bra. Och Dennis Svensson som nog har gjort sin bästa säsong i karriären faktiskt. Han fick en boost av att vara med och känna lite på SHL med Djurgården. Och inte helt omöjligt att han tar ny sats mot SHL här om kanske ett eller två år om man får fortsätta utveckla sin chans där.
Jag vet att Djurgården var jättenöjda med det jobbet Dennis uträttade hos dem, men han ville ta chansen och göra en liten omstart där hemma i Kristianstad. Så det är inte alls omöjligt att han testar vidare där. Vi tar ett steg uppåt i tabellen och där hittar vi Almtuna, så att jag vill höra dina tre där då.
Tony, Forever Young Mårtensson. Man trodde han var slut när han hade en svag säsong i Linköping, har gjort det väldigt bra i Almtuna. Och dessvärre slutar väl nu. Han har ju gjort en jättefin säsong. Jag ska inte säga att han slutar på topp, men han slutar i alla fall när han var fortfarande väldigt bra i Hockeyallsvenskan. Tobias Liljendahl har jag där. Gör ändå 30 poäng den här säsongen, tycker jag är bra. Sen backen, det är väl lite så här nostalgiska skäl. Per Svensson, han hade en sån här jättemustasch på november för 4-5 år sedan. Och med den mustaschen och åtänken så kommer Per Svensson vara given på de här lagen.
Nu när jag ser dig framför mig här nu så tänker jag, har du haft någon riktig mustasch där du har plockat bort allt skägg och kört en riktig Movember-mustasch någon gång?
Ja, det har jag nog gjort. Något år hade jag nog det. Jag hade faktiskt det i ett hockey-VM, tror jag det var, i Köln och Mannheim 2010. Då hade jag en riktigt, riktigt ful pröjsa.
Ja, men jag har faktiskt valt följande tre Almtuna. Tony har jag då valt såklart. Sen har jag valt Sebastian Fakt, som jag var lite imponerad av att han producerar så bra och värvat från Division 1 en gång i Leksands J20-lag och spelade väl ett par kvalmatcher 2015 innan han försvann. Har gjort en jättebra omstart, han är klar för BIK Karlskoga nu. Har även med Nikolaj Belov som, han var väl borta från hockeyn i 2 säsonger, men Tony Mårtensson ringde till sin gamla polare från Ryssland och man får säga att han satte avtryck och han gjorde faktiskt att klubben tjänade pengar och räddade väl kvar klubben lite grann på den ekonomiska nivå de behöver befinna sig på.
Ja, Belov hade var också inne på en härlig, man hade en bra fysisk närvaro i sitt spel. Men från Almtuna då är steget vidare till Karlskrona.
Ja, där tyckte jag inte det var jättelätt, men jag tyckte en var lätt och det var ju naturligtvis Daniel Norbe som fick ett SHL-kontrakt med HV71 precis dagen innan transferfönstret stängde. Han stod ju ut väldigt mycket. En målvakt som de värvade mitt under säsongen, Tanner Jalet heter han.
Det var faktiskt du som avslöjade den i ett tidigt poddavsnitt här.
Ja, men precis. Det kommer jag ihåg att jag gjorde, ja. Han har de varit väldigt nöjda med där i Karlskrona. Och sen tycker jag att Niklas Johansson, lagkaptenen, han levererar år efter år efter år. Spelar med stort hjärta, gör sina poäng. Han ska lyftas fram.
Ja, du sa att det var svårt i det här. Jag tyckte det nästan var ett av de lättare lagen faktiskt. Jag har exakt samma namn som du har plockat ut. Norbe var jag jätteimponerad av under säsongen och framförallt när han tog steget till HV71. Och tur i oturen för Norbe så var ju Erik Martinsson någon magåkomma där, något virus som gjorde att Norbe fick lite av den rollen som Martinsson skulle haft. Så att han gjorde det jättebra. Och Tanner Jalet, en matchmålvakt, den här gamla klassiska matchmålvakten, inte speciellt bra på träning, men han är riktigt vass på matcher och det är väl någonstans som räknar. Och Niklas Johansson såklart, evighetsmaskinen i Hockeyallsvenskan.
Från Karlskrona är det inte särskilt långt, varken geografiskt eller tabellmässigt, till Tingsryd. Och där vill jag höra vilka tre du hade.
Rasmus Bengtsson tycker jag var det bästa back. Sen har jag Söderblom, målvakten där, tycker jag växte in riktigt, riktigt bra och tagit rollen som första målvakt. Och ska bli kul att se honom i Skellefteå nästa säsong. Känns som en spännande målvakter. Där måste jag med Micke Sandberg som är målvaktstränare i Tingsryd. Han har gjort ett förstklassigt jobb med väldigt många målvakter genom åren i Tingsryd och kanske inte har fått riktigt den kredden, men väldigt bra. Sen jag lägger ändå Stål Lyrenäs där, tycker jag var bra när han kom. Han gjorde viktiga mål. Jag landar in på honom till slutet. Den var svår, den trean faktiskt.
Ja, men jag hittar mina tre hyfsat enkelt ändå, men Arvid Söderblom tyckte jag ändå var given. Spelar man till sig ett SHL-kontrakt, och precis som du säger så är det ju många målvakter som har vandrat den vägen här nu i Tingsryd. Sen tycker jag att Gustav Olhaver tog ett jättekliv den här säsongen. Fanns lite SHL-intresse för honom, valde att skriva på för Modo. En stor och stark forward som trivs under Björn Hellqvist kan gå in och göra ett jättebra jobb i Modo, tror jag. Och sen så skulle jag vilja tacka för allting genom att sätta honom som nummer tre på listan. Robin Olsson, trotjänaren, lagkaptenen. Där pratar vi klubbhjärta. Robin Olsson, han ska ju hyllas för allting han har gjort för den föreningen.
Är det tröjan i taket, klass?
Det tycker jag definitivt det är. Upp med 32an i taket.
Ja, och då kör vi på det. Men det är en där som jag hade väldigt svårt att plocka bort. Det var ju Robin Karlsson. Spelade alltså i Division 2 för två säsonger sedan. Går ändå in och gör 26 poäng på 51 matcher. 13 plus 13 i sin första säsong i Hockeyallsvenskan. Det är värt en fin notering.
Ja, verkligen, verkligen.
Mora då, de har ju lite ekonomiska problem och gick ut på sin hemsida i tidigare eller förra veckan och stod på sina bara knän och sa att det var en tuff period. Och det är klart med tanke på den säsongen man har haft och omsättning i rulliansen på spelare. Helt sinnessjuk för en hockeyallsvensk klubb. Vad har du för tre spelare där?
Ja, men det var ju precis det jag skulle säga också när du började prata om den här ekonomiska situationen de har landat i. Det förklaras ju av att man hittade bara typ de spelarna som kom in här under säsongen och de spelarna som de har lastat lite grann på. Jag börjar med en värvning som en av deras största inför säsongen, Johan Persson. Stark målskytt, väldigt pålitlig på hockeyallsvensk nivå. Sen har jag Brandon Ranford som en av de här tre kanadensarna. De plockade in i ett svep samtidigt som de sparkade Jeff Jacobs. Han tycker jag satte bra avtryck, höjde nivån i laget. Och sen hittar jag backen Kalle Valtola som jag har tyckt sett lite halvspännande ut där i powerplay när jag har sett Mora spela på tv. Gjorde ändå 12 poäng på 18 matcher. En mestisvärvning som tog en stor roll i laget.
Ja, Persson och Ramford är vi helt eniga i där. Sen trean, alltså jag faller tillbaka lite på de rutinerade pjäserna. Masur, Amner, Nörsteby. Jag kan inte plocka ut en av dem för ingen av dem har varit bra hela säsongen. Men jag landar in på Nörsteby som ändå spelade väldigt bra i slutskedet av säsongen. Så att han tar plats nummer tre där.
Ja, den är jag lite skeptisk till med tanke på att jag hade förväntat mig bra mycket mer av Nörsteby sett till att han ändå var en spelare som kanske skulle platsat på 7 backar i Frölunda säsongen innan. Från Mora har vi upp till Västervik är det ett litet streck emellan, ett väldigt viktigt streck i alla fall innan det här coronaviruset slog till. Så låt höra vilka tre du har tagit ut där.
Viktor Öhman, tycker han gör återigen en bra säsong, stabil, 24 poäng på 30 matcher. Rob Bosson som de sålde till var det HPK i den finska ligan va? Tycker jag gör jättebra. Sen Darren Nowick tycker nästan, han var bra i Västervik, tycker nästan han gjorde ännu bättre de fåtal matcher han spelade i Skellefteå. Väldigt imponerad hur han tog sig an spelet på en nivå upp. Men de tre var ganska givna i Västervik för mig.
Ja, Nowick där som du säger, han imponerade stort när han kom upp till SHL, satte avtryck direkt, men han var ju grym även i Västervik. Han har hittat ett par sådana där genom åren här nu, Andreas, eller Emil Geosson, sportchefen. Viktor Öhman, gör man 4 mål borta mot Modo i en match så...
Då är man given.
Och han gjorde en stark comeback också där i slutet. Västervik mörkade att han skulle spela i slutspelserien borta mot Södertälje, så kliver Öhman in och gör 5 poäng direkt. Och sen har vi Adam Plant som gick till Björklöven. Han gick rakt in och var i stort sett en topp 4-back i Björklöven. Han stack ut klart i Västerviks backbesättning.
Vi repeterar tre namnen där. Öhman.
Öhman, Nowick och Plant.
Ja, du tog bort Bosson där alltså. Han var nästan den som var mest given där sett till prestationerna i Västervik. Men ja, skönt med lite åsikter som drar isär.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Så vidare till en klubb som du flaggade för tidigt där, Svensson, som skulle få en riktig raketutveckling. Södertälje, och det fick de ju verkligen.
Ja, och det finns ju sina förklaringar till det. Det ser man inte minst i min lista. Andreas Hjelm värvades in under säsongen från Björklöven. Blev lite ledare i laget. När han kom in så lyfte Södertälje. En spelare som de kan bygga lite kring de närmsta säsongerna. Sen har vi naturligtvis Adam Vilsby, lånet från Skellefteå, kom in i samma veva. Så bra som han var, det trodde jag inte han kommer vara. Det ska bli extremt intressant att se om han kan spinna vidare på det spelet i Skellefteå här. Och sen tycker jag att Nick Olesen tog gigantiska kliv den här säsongen, från att han redan gjorde en bra säsong i Panter, men han landade alltså över 50 poäng. Och ja, det här tyckte jag var svårt. Det var, man fick välja bort riktigt bra spelare som kanske du har med på din lista.
Det var just det som jag landade in på lite, att när man kollar igenom Södertäljes lag så slås jag av att det var ett bra lag de hade på pappret. Som du säger så måste man ta bort lite namn. Men Andreas Hjelm, så given, var ju den spelaren i serien som snittade mest istid per match. Jag var ju lite frågad när han valde bort Björklöven och flyttade till Södertälje, men gjorde det riktigt, riktigt bra där. Sen tycker jag också, Adam Vilsby, tycker jag han är så otroligt vass. Sen Blomstrand, jag landar in på Blomstrand. Det är ju hugget som stucket, men jag, Blomstrand kanske inte riktigt har fötterna för att ta steget upp. Alltså, han har skottet och så, men på hockeyallsvensk nivå i Södertälje tycker jag han är riktigt vass.
Och vi tar oss längs med E4-an. Ja, vad ska vi säga, att det är en 12 mil söderut kanske, ner till Norrköping där Vita Hästen huserar. Gjorde en riktigt bra säsong och blev sexa i tabellen. Tony Sabel har gjort ett jättejobb med det laget och det är många spelare som har tagit klivet, så vi vill höra vilka tre du tycker har varit bäst.
Jag snor ju ditt namn rakt av här. Linus Andersson har ju gjort det jättebra. Såklart kommer det från ingenstans, alltså absolut inte ingenstans, men från Skellefteås J20 och första liksom seniorsäsongen så går han in och gör 35 poäng varav 22 mål. Det är ju jätteimponerande, ingen snack om den saken. Sen still going strong måste man säga om Marcus Eriksson. Jag har ju en sån här... Ja, han är inte där han var för 3, 4, 5 år sedan. Men han är fortfarande väldigt härlig att se på med den långa klubban. Det är riktigt bra. Sen har vi Bartalis, István Bartalis. Hur du uttalas experten?
Ja, det är min ungerska svägerska blir väl arg på mig nu om jag inte säger rätt. István Bartalis.
Ja, men går in då ändå och gör 41 poäng. Och det var ett meriterat nyförvärv man gjorde. Men ändå lite av en chansning. Kom ju från våran favoritklubb i den tyska ligan, Swenninger Wild Wings, som Joakim Eriksson ska spela i.
Ja, då tar vi mina tre. Jag har också Linus Andersson. Såklart imponerad av att gå in och göra en så pass bra säsong. Sätta sånt avtryck. Ett ruggigt skott har han i powerplay när han smäller av den bössan. Och så har vi István Bartalis som... Han gjorde ett klart större offensivt intryck än vad jag trodde han skulle göra. Han kom väl och hade inte gjort jättemycket poäng i den tyska ligan. Kommer in och gör över 40 poäng. Imponerande. Sen har vi en back som kanske inte får de stora rubrikerna. Nej, kanske det här defensiva backpjäserna som du gillar att man lyfter fram. Nej, han var faktiskt inte så defensiv, utan jag tycker Simon Fernholm gjorde en stabil säsong. Gjorde ändå 25 poäng och... hade bra stats. Jag blir inte förvånad om Simon Fernholm har spelat till sig ett SHL-kontrakt faktiskt.
Oj, det vore spännande att se om han tog det steget. Kolla in och spåkulan du, Linus Andersson, hur många mål gör han i Djurgården kommande säsong?
Någonstans mellan 8 och 10 skulle jag väl tippa på att han kan landa på, beroende på vilken roll han får.
Jag tror du skulle säga någonstans mellan 8 och 15. Mellan 8 och 10 var ganska precis faktiskt. Det var inte så svävande. Så att, ja, 8-10 mål, det är ju en bra debutsäsong.
Det får man verkligen säga.
Ja, Hästen är ju en klassisk förening och det är ju definitivt Västerås också. Vad har du för topp 3?
Ja, nu kommer det till det här med uttalen. Jag är ganska osäker på hur man verkligen ska uttala deras jänkarback där, Jerome Leduc. Är det så man ska säga om honom?
Vi kör på Leduc. Jag har också med honom på listan. Han var väl kanske den mest givna i Västerås.
Ja, han var väl poängstarkaste backen i hela ligan. En annan poängstark back från Västerås som jag gillar. Jag tycker han har ett bra hjärta. Verkar ta stor plats i omklädningsrummet. Verkar vara en sköning som sprider lite glädje. Jim Jansson, och man ska väl lägga till Lorik nu i slutet på efternamnet också. Där.
När kom det in?
Ja, det kom väl in för någon säsong sen. Det är väl någon släkting som heter det, antar jag. Jag är osäker på den storyn, det måste vi ta reda på. Han är så som skulle kunna få ett SHL-kontrakt nu när det är lite jobbiga tider. Kanske lite billigare lösning. Jag blir inte förvånad. En annan yngre spelare som jag tycker växte här under säsongens gång var ju faktiskt målvakten Jesper Myrenberg som de värvar från Linköpings J20-lag. Tyckte han var bra, slog ut Emil Kruse mer eller mindre. Känns spännande här. Vi får se om de får behålla honom.
Tråkigt när man landar in på exakt samma namn. Men Leduc given, Myrenberg, precis som du var inne på, växte ju jättemycket under säsongen. Sen Jimmy Jansson, han verkar vara en skön profil där i Västerås. Man brukar få följa med Simor in lite efteråt och titta in i onkelsrummen när de firar segrarna. De har en rätt härlig ritual där. De slår på byxan och lite lugnt och börjar sjunga och hoppa och sådär. Västerås är bra drag där. Men 28 pinnar varav 14 mål, det är en stark säsong.
Vi tar ett steg västerut på E18 och förflyttar oss till Karlskoga, och där var det många som satte avtryck.
Definitivt. Offensivt jätteroligt lag att se på. Fredrik Forsberg, han är ju SHL-mässig, hans skott i alla fall. Ville Westlund, äntligen för hans del har det väl lossnat på seniorsammanhang. Han var ju en supertalang, blev utsett till TV-puckens bästa back för 95-erna bland annat. Och så han känns som att det är en spelare som skulle kunna gå in i SHL nästa säsong. Och Tor Immo, han gör målen, han gör poängen. Han är viktig för dem. Så jag landar in på dem. Och det tar ju emot lite, jag som lyfter fram min Jesper Kokkonen inför säsongen. Men jag kör ju ofta med bubblare, du vet du.
Ja, du gör ju det. Du gör det. Så han är med där då.
Han får vara en bubblare. Nej, men Forsberg, Westlund och Immo blir det i Bofors, som jag fortsatt säger.
Ja, men jag håller ju naturligtvis med dig om Fredrik Forsberg. Den är ju så given, han kan man inte plocka bort. Tor Immo, tycker det är imponerande att han kommer tillbaka. Hade inte så bra säsong i Leksand förra säsongen. Kommer tillbaka, gör ändå 53 poäng. Det är jäkligt vasst. Sen tycker jag att vi ska lyfta fram, kanske inte gjorde alla de poängen som de här herrarna gjorde, men jag tycker Nikola Pašić känns jäkligt spännande. Skulle säkert kunna gå in i någonstans en tredje kedja i Linköping till nästa säsong.
Titta in i spåkulan där då. Vad gör Pašić i Linköping? Poäng nästa säsong?
Ja, vad kan han göra? Kan han göra en 15-17 poäng så ska de vara jäkligt nöjda, tror jag i alla fall.
Ja men det är någonstans där kan han landa in faktiskt. Det skulle inte förvåna mig.
Ja, Bofors de avslutar ju sin säsong med att åka på stordäng i Timrå i slutspelsseriens första omgång, som blev sista matchen för säsongen. Och i Timrå, ja, där var väl något namn jäkligt givet, i alla fall två namn väldigt givna tycker jag. Jonathan Dahlén, Albin Lundin tycker jag var så givna så de behöver vi knappt prata om. De vräkte in poäng, hittade varandra redan från start och Dahlén tangerade Per Albrands gamla rekord. Albin Lundin hade väl tangerat sitt tidigare poängrekord redan efter 15 matcher i serien eller någonting. Men sen tyckte jag det blev lite svårare. De hade ju Jens Löke där vid sidan i början, men sen blev han ju skadad. Tycker Sebastian Hartman har gjort en bra säsong, men jag landar ändå någonstans i att jag tycker Viktor Brattström var bra och fick ett kontrakt i finska högsta ligan. Så att det är de tre jag landar i.
Ja, jag är helt enig med det. Jag får ju ofta höra att jag håller på Färjestad och Timrå efter de klubbarna jag spelat i. Så att då får jag väl liksom dra mitt strå till stacken och spä på det lite. Så jag säger Dalle Ludde Bratten då i Timrå. Det är ganska givet där. Helt med dina namn, Dahlén, Lundin, Brattström. Man landar in på dem. Brattström hade kunnat gå till SHL-klubbar också. Jag vet att det fanns många som aviserade intresse för honom.
Vi fortsätter surströmmingskusten där upp till Modo, som du har haft dina duster med. Låt höra.
det finns, alltså det är samma sak som med Timrå, det finns ju väldigt duktiga, mycket skicklighet i det här laget. Men Adam Tambellini, den bästa värvningen den här säsongen. Jonathan Jonsson satte poängrekordet, och man kan inte förbi sig ändå Karla Karlqvist som också öste in poäng där vid sidan av Jonsson och Tambellini. Och det betyder ju att man tar bort en sån som Hedberg, man tar bort en sån som Norlinder. Ja, men jag landar in på den kedjan helt och hållet.
Helt enig med dig där att hela den kedjan.
Vi är.
Ja, vi är tråkiga där, men den här tyckte jag nästan var mest given, även om man fick välja bort riktigt bra spelare. Som då till exempel Tom Hedberg, som jag kanske såg den som var närmast. Jag tänkte, ska jag plocka bort Karlqvist? Nej, jag ska inte plocka bort Karlqvist som gör 68 poäng eller vad han landar i till slut. Det går
nej,
ju inte att göra det. Det går inte att göra det.
Det är direkt respektlöst faktiskt. Nu flyttar vi vidare till seriesegrarna Björklöven.
Ja, då kör vi ett transatlantiskt inslag rakt av för min del. En back, en forward och en målvakt då. Joe Canetta, helt given, bästa målvakten i hela ligan. Sen har vi back, Brian Cooper, kanske bästa back i hela ligan. Och sen tycker jag att Alex Hutchins är så pass pålitlig så att det går inte att förbi sig honom.
Ja, vi är eniga på 2 av 3 i alla fall. Canada, Cooper är jag helt med det där. Sen, jag tar med kaptenen Fredrik Andersson ändå. Jag tycker han, säsong efter säsong, han gör det bra. Han leder det laget, han har en jäkla pondus i allt han gör, på isen, i intervjuer och allting. Den dagen han lägger av så är han en blivande, jag vet inte om det är en, det kanske det är jag som ser bara som en, som positiv, men han är en blivande expert i alla fall. Kanske inte någon annan säger, han kanske vill jobba med något helt annat. Men Canada Cooper och Fredrik Andersson tycker jag är givna är i Björklöven.
Ja, från Hockeyallsvenskan så tar vi oss vidare in i vårt tärningsslutspel. Vi har tagit vidare Luleå, vi har tagit vidare Färjestad, och nu ska vi se vilka vi ska ta vidare mellan Rögle och Djurgården. Rögle får alltså 1-4 på tärningen, Djurgården får 5-6 när de spelar i Ängelholm, och så får de 3 var när de spelar i Stockholm. Så vi börjar med första matchen i Ängelholm då. Rögle har alltså 1-3. Nummer 3 då, så Rögle leder med 1-0 i matcher.
Hur många mål gjorde han?
Chris de Sousa eller?
Ja, hur många, eller Cody Curran kanske.
Ja, vi kör vidare. Match 2 på Hovet. Rögle 1-3, Djurgården 4-6. Och där blev den 4 på tärningen. Så 1-1 i matcher där.
Fortsatt hemma starka Djurgården.
Ja, de vill inte tappa sviten. Match 3 i Ängelholm. Får vi en 3 på tärningen. Rögle malar på där, vinner och leder med 2-1 i matcher. Match 4 på Hovet. Får vi en 6, Djurgården vägrar ge sig. Tajt serie det här alltså.
Ja, verkligen. Förlängning var där också, var det inte det?
Jo, det var det. Det säger så, ja. Då kör vi. Match 5 i Ängelholm. Och där får vi en 2 på tärningen. Det är hemmaseger igen.
Ja.
Ja, då har Rögle chansen att åka upp match 6 i Hovet och ta hem det här då. Om de får 1-2-3 på tärningen nu då. Och det blir en 1. Rögle vidare med 4-2 i matcher. Bryter Djurgårdens hemmasvit. Vad säger du om det?
Ja, det är imponerande av Rögle som fortsätter med sin offensiv. Där Cody Curran gjorde 11 mål på 6 matcher. Det är rekord någonsin i en kvartfinalserie. Så att det är imponerande.
Då går vi vidare till nästa kvartsfinal där det alltså är Skellefteå som ska ta emot HV71 i första matchen. Skellefteå 1-4 på tärningen, HV 5-6 när de spelar Skellefteå. Match 1. Vi får en 5 på tärningen och HV tar alltså ledningen i den matchen på bortaplan.
Tungt.
Börjar vi Jönköping, 1-0 i matcher till HV. En 1 på tärningen, så 2-0 i matcher till HV där. Går alltså upp lite skrällläge där. Då får vi match 3 i Skellefteå. Vi får en 1 på tärningen. Skellefteå reducerar där. Viktigt. Mm. Annars hade de inte löst det. Match 4 i Jönköping. En 1 på tärningen. 3-1 i matcher till HV. De vägrar ge sig.
Ja, det är imponerande.
Då kör vi match 5 i Skellefteå. Då får vi en 3 på tärningen. Skellefteå, de repar sig och reducerar igen.
Ja, men fortfarande ryggen mot väggen i Jönköping. Kokande Kinnarps Arena väntar.
Och då får vi fram en 6 på tärningen. Skellefteå tar det till en 7 i Skellefteå.
Starkt av dem, starkt.
Och i den sjunde matchen så får vi följande för bärningen. En etta. Skellefteå vinner alltså med 4-3 matcher mot HV. Ja, vi utslagar. Strid tappert, men stark vändning av Skellefteå.
Mm, och mycket till stor del till den här vändningen är ju att helt överraskande så kommer Tom Paja tillbaka från Rappersville. Han var bara utlånad. Lagom till match 5 är han tillbaka. Och det är han som faktiskt är den avgörande faktorn i den här serien. Så att, ja, imponerande starkt av Skellefteå.
Ja, och till nästa vecka så ska vi ha tärningssemifinaler och då kommer vi få en match mellan Luleå och Skellefteå. Bra match där, och sen så får vi Färjestad mot Rögle i den andra semifinalen. Det är alltså 1-4 som går vidare i tärningsslutspelet. Det är väl ungefär som det brukar se ut lite grann.
Ja, tärningarna ljuger aldrig, brukar man säga.
Nej, så är det faktiskt. Men du, från tärningar så är det ju många som undrar om HV71s klubbledning kanske har slagit tärning när de tog avsked av två riktiga trotjänare här under veckan. Tror du de slog tärning om Oskar Sund och Martin Törberg skulle få vara kvar i klubben?
Nej, det tror jag inte, men jag tror att det var ett väldigt svårt och tufft beslut. Man vet också vad som väntar i form av reaktioner från supportrar där båda har ju, alltså, är ikoner i HV71, eller framförallt Martin Törberg, Oves grabb. Men samtidigt, jag skulle vilja säga att det är en styrka hos en sportchef eller en chef att kunna hitta rätt lägen och plocka bort. Sen vet ju inte, vi har ju inte exakt fakta vad spelarna i fråga tjänar eller skulle ha tjänat kommande säsong. Så att jag tycker att det var ett bra läge och gå vidare från båda spelarna faktiskt.
Det som förvånar mig lite grann nu när man har sett reaktionerna i efterhand är ju att det som smärtar mest hos supportrarna är ju faktiskt att det är Oskar Sund som de tackar för sig. Törnberg, är det inte lika högljudda protester mot att han försvinner? Det kan man kanske på något sätt förstå, har varit skadebenägen, är 3 år äldre än vad Oskar Sund är, har tjänat bra och producerar inte lika mycket. Oskar Sund har ju kanske inte haft samma lönekuvert, men Oskar Sund har ändå spelat med det här stora hjärtat, den här stora passionen.
Ja, och han har ju uttryckt, alltså han är ju från Uppsala från början, men han har ju liksom landat in och kallar Jönköping för hemma och HV71 är klubben i hans hjärta. Så att de har ju verkligen, det är en spelare som de har lärt sig älska genom alla de här åren. Han offrar ju allt i varje byte han spelar, hänsynslös mot sig själv. Så att den förstår jag mer, men samtidigt så jag gillar Oskar, det är en superkille. Jag tycker han gör det bra, men samtidigt man måste också kunna slussa in yngre spelare. Om de här spelarna skulle på något sätt kunna vara en bromskloss för de här yngre spelarna, ja, då kanske det är läge att kapa dem. Sen kan man ju tycka, ja, Ikonen har inte presterat och den. Ja, absolut, jag hör vad ni säger. Men de sitter på kontrakt, kanske svårare i de här tiderna och släppa. Så att, då var man tvungen att ta det här beslutet.
Nej, men jag köper det också. Jag tror att det här är taget helt på hockeymässiga grunder. Oskar Sund, han är ju faktiskt inte lika bra som han en gång har varit. Och då kanske det ändå var bättre trots allt att inte erbjuda honom någonting alls än att komma med ett skambud som kanske hade sänkt honom helt och hållet.
Nej, och så Martin Törnberg, det är tröjan i taket den dagen Oskar Sund slutar. Så han kommer inte få tröjan upphängd, men han kommer ju få en fin avtackning av HV71 för alla år där. Så att jag menar, han kommer kunna gå båda rakryggade på torget och gatorna där i Jönköping och samtidigt inte behöva liksom de här sista säsongerna. Man kommer till den här brytpunkten då man själv anser att ja, men nu är det boxplay jag ska spela, nu är det powerplay jag ska spela, så får man inte göra det. Nu har liksom Oskarsund inte fått den brytpunkten riktigt i HV71, och den vet jag, den kan vara jäkligt smärtsam för många spelare när man ser sin roll bara dala och dala och istiden försvinna helt. Så att jag tror att det kan vara bra för Oskarsund att få några år, kanske utomlands, tyska ligan eller österrikiska vad det nu må vara, och har jävligt roligt att spela hockey.
Du tror inte han skulle kunna vara aktuell för att få en lite nytändning i karriären och få en kanske större roll typ i Oskarshamn eller något liknande?
Skulle kunna vara. Samtidigt tror jag han har varit i SHL liksom hela karriären, bortsett från något år i den kanadenska juniorligan. Kan tänka mig, om det skulle passa hans familjesituation och flytta utomlands, tror jag hade nog varit jäkligt roligt. Ett sista äventyr för en sån spelare.
Det är intressant det du sa också om att HV71 säkert kommer hylla dem. Det är HV71 riktigt bra på att göra. De har haft en Lance Ward night. De har haft en svinkväll då när de hade både Ledin och Jämtin på plats. De har hyllat Esa Keskinen. Alltså även spelare som kanske inte har uppnått status för att få tröjan i taket, utan de är extremt duktiga där på att hylla även andra spelare som har gjort avtryck i klubben.
Ja, inte tröjan i taket, men såg du den som de tryckte upp med Damberg på, en t-shirt?
Ja, det gjorde jag.
En sån vill man lägga vantarna på.
Ja, men du får väl köpa en sån, det kan du väl gott göra i de här tiderna och gynna HV71 lite, som gjorde ett starkt initiativ här när de skänkte bort alla sina varor som de hade inhandlat från slutspelet till sjukhuspersonalen i Jönköping.
Ja, det är sant. Den här veckan så ska jag investera i en Damberg-tröja, det har du helt rätt i. Jag ska inte sitta jag hade tänkt det här, nu kanske de hör av sig från HV71 när man nämner dem i podden och skickar en gratis tröja. Men du har fan rätt, Svensson, jag ska pröjsa för en Damberg-tröja, det har helt rätt.
Så när vi sitter här och spelar in detta om en vecka, så kommer du sitta i en sån t-shirt då?
Jag kan inte lova att jag gör det nästa vecka. Man vet aldrig med postgången. Men innan den här poddsäsongen är slut, så kommer jag sitta i en Damberg-tröja. Det lovar jag. Men det är ju oroliga tider här nu i världen. Men om vi i vår lilla bubbla, hockeyn. Och det är värvningsstopp. Kan inte du klargöra en gång för alla, vad är värvningsstopp? Jag vet inte hur många gånger du är intaggad på Twitter med, var det inte värvningsstopp? Berätta lite.
Ja, nu har väl nästan folk gjort det lite till en grej att de gör det bara för att det har varit folk som har frågat, att man bara dummar sig. Men om vi ska dra det lite seriöst, så är det ju så här att värvningar som genomfördes fram till, ja, vad kan det ha varit, någonstans 18-19 mars någonting. De värvningarna får klubbarna alltså lov att presentera nu. Till exempel när Djurgården värvade Mantas Amalis, så hade ju den värvningen varit klar i flera månader säkert. Tobias Ekberg likaså.
Glasen till Luleå.
Ja, men alltså det finns värvningar som har gjorts här någonstans mellan kanske december och framåt. De värvningarna presenterar klubbarna precis som vanligt, för de finns ju på ett papper. Så det är ju ingenting som påverkar, utan det är ju lagt kort ligger, så att säga.
Men när det då är ett värvningsstopp, som vi än idag inte vet hur länge det kommer vara, och när det väl öppnar upp, så vet vi inte vilken ekonomi klubbarna kommer ha. Det mesta tyder väl på, tar jag för givet, att många klubbar kommer tvinga att dra ner sina lönebudgetar. Vad tittar man då när man ska dra ner lönebudget? Jo, rakt ner i hockeyallsvenskan. Då tycker jag nu som SHL, som en storebror, som kan nafsa åt sig vilka spelare som helst fram till, vad brukar det vara, 17, 18, 19 juli, va?
Ja, det är där någonstans. Det är väldigt sent i alla fall.
Ja, jag tycker det datumet måste man långt tidigare lägga i år. Hur fasiken ska du kunna bygga en hockeyallsvensk trupp nu när du vet att SHL med största sannolikhet måste dra ner på sina kostnader? Och då kommer de kommer ju bara dammsuga varenda spelare i hockeyallsvenskan för att fylla sina trupper. Det är helt orimligt att vi ska ha det så.
Ja, nej, jag håller med, och det gjorde jag faktiskt redan innan det här, för att jag tycker det är helt orimligt att man ska ner och att Linköping ska få lov att värva Dan Pettersson, som skulle vara första center i Södertälje en säsong, att de ska värva honom i juli, tycker jag det är väldigt orimligt. Så att jag har varit inne på det redan innan, och nu definitivt så tycker jag att man ska göra det. Säg att NHL har kvar 15 juni, vilket vi får utgå från att de kommer ha kvar, så tycker jag att du kan flytta tillbaka det en månad, säg runt midsommar eller någonting i den stilen.
Nej, jag håller helt med dig, för att det måste vara ett helt helvete att bygga trupper, alltså oavsett nivå. Men det är klart, hamnar du ner i hockeyallsvenskan där det finns det avtalet, så att det måste man som storebror SHL faktiskt se över och göra ett undantag för den här säsongen. För annars vet jag inte var hockeyn kommer landa in och vilka spelare som kommer ens finnas tillgängliga i hockeyallsvenskan.
Nej, men det kan inte bli så som det blev för Västerås när de tappade Josef Ingman till Brynäs, och så värvade de in Jerome Leduc som blev poängbästa back i hela serien. Sånt flyt kommer man ju inte ha igen.
Nej, så är det ju. Men samtidigt så har de alla klubbar fått ett rejält tillskott i kassan. Det ska man ändå ha åtanke i hockeyallsvenskan.
Ja, så är det faktiskt. Jag vet ju att när det gäller just Leduc här så fanns det lite SHL-intresse och lite intresse från klubbar utomlands. Och där sitter ju faktiskt Västerås sportchef Patrik Zetterberg och hoppas han signar SHL istället för typ finska ligan. För att då får han ju faktiskt en ersättning på 150 000 kronor även om Leducs kontrakt har gått ut.
Ja, ja, det är bra pengar, men utöver dem så har de ju fått ett tillskott på 7 132 kronor i kassan.
Ja, och det tyckte du var ett väldigt bra tillskott, eller hur?
Ja, men det var ju, alltså det är det mest pinsamma jag alltså hört talas om i hela mitt liv. Alltså Modo och Björklöven gör då upp i Hockeyallsvenska finalen. Vinnaren av Hockeyallsvenska finalen får 100 000 kronor. Och nu utsågs ingen vinnare. Ja, men då delar man ut till samtliga 14 klubbar, vilket blir 7 132 kronor. Det är så hål i huvudet. Det är liksom bestämt och gemensamt att nej, vi ger de här pengarna till forskning, alltså det är folk som behöver. Det finns ju ingen klubb som ens gör en skillnad, 7 132 kronor. Det är ingen som bryr sig om de pengarna.
Alltså det är helt otroligt hur man ens kan komma fram till det. Man måste ju förstå att folk undrar, vad är det för helt vansinnigt beslut att ta?
Ja, men tänk dig han, vad heter han, Videbro där, Modos klubbdirektör. Han kommer in springande på kontoret på måndag morgon och ekonomiansvarig är helt salig och det landar in pengar här. Och han gnuggar händerna. Ja, vad har vi fått nu då? 7 132 kronor för prestationen i Hockeyallsvenskan. Dessutom såg att Olle Liss uppvärmningströja gick för över 7 000 kronor när den auktionerades ut. Så att, ja, nej, pinsamt var ordet.
Ja, men det är faktiskt mycket annat också som förändras av det här med datum hit och dit. Det finns ju till exempel utländska spelare som, låt säga finska ligan, Österrike, Tyskland och så vidare som har klausul och som kanske löper till den 31 mars. Och det ställer ju till det lite grann också för värvningsstoppet. Det tar ju SHL-klubbarna förbi det datumet.
Hur tänker du då?
Ja, men till exempel, jag vet att det finns en center i Helsingfors som heter Otto Pajanen som har en out i sitt kontrakt fram till den 31 mars.
Säg nu att han är klar för Linköping, det hade varit jävligt skönt. Pajen värvar Otto Pajanen, det hade varit underbart.
Tyvärr kan jag inte säga det för att ja, de får ju faktiskt inte värva honom utan... Han har ju bara en klausul till 31 mars så att det kommer ju skita sig om det här värvningsstoppet inte upphör den 31 mars och de kan få lov att börja värva. Men det är ju till exempel sådana grejer man får i åtanke också, att där finns spelare som finns tillgängliga nu men som inte kommer finnas sen.
Men du som har örat lite på rälsen, vad tror man här framöver med lönebudget då? Vad säger sportcheferna runt om i Sverige?
Ja, alltså det är väldigt varierat. Jag har pratat med ett par klubbledare och ett par sportchefer här i veckan. Man har ju ganska etablerat kontakt med många av dem. Och det värsta jag hörde som en sportchef sa till mig var att han trodde att det centrala bidraget kunde gå ner med uppåt 20 miljoner jämfört med de 40 som ligger. Och det skulle ju vara en total katastrof om det är så mycket pengar som försvinner.
Men alltså centrala bidrag är alltså... Det är inte bara Simor-intäkten utan det är sponsorintäkter i stort också.
Ja, men precis. Det är ju de intäkterna som SHL-klubbarna får från ligan varje säsong. Det ligger väl på 40-42 någonting. Jag kan inte exakt de siffrorna utan att de pengarna kan gå ner med 20 miljoner. Det är ju ändå en halvering av pengarna och det är väldigt mycket pengar. Om man räknar med att de pengarna kanske läggs rakt av på en spelartrupp som kanske ligger på 40-42, lite mer kanske. Då är det rätt mycket pengar som bara försvinner mitt ute i tomma intet.
Ja, nej, det kommer vara före coronaviruset och efter coronaviruset. Alltså, jag tror det kommer bli väldigt stor skillnad där framöver på SHL med löner, spelartrupper, hur man bygger om det. Det kommer bli en stor skillnad, i alla fall ett par, tre år framöver.
Men därmed är det inte sagt att sportcheferna inte ens är aktiva, utan det är de faktiskt. Det finns ju faktiskt spelare som av hög klass som finns där ute på marknaden. Nej, de får inte lov att skriva, men det finns ändå namn som agenterna säkert håller varma uppe på borden. Och det finns ju en spelare som jag hajade till lite här i förra veckan när jag hörde att han av allt att döma kommer landa i SHL. Och det är ju den finländska centern Ola Palve som spelade i TPS Åbo förra säsongen blir det då, ja. Har varit borta i Nordamerika nu och spelat, gjorde över 50 poäng, fick chansen där borta. Han var grym i TPS Åbo när jag såg honom i Champions Hockey League under två tillfällen förra hösten. Han kommer landa som någon form av första center i något lag. Jag hör inte exakt vilket, men jag hör att allt pekar på att han kommer landa i SHL.
Spännande namn. Han var ryktad ju redan lite under inför transferfönstret, men sen tradas för han från, om det var från Arizona till Pittsburgh i samband med det i fjol. Eller i fjol, den här säsongen. Vad ska vi säga, i fjol eller den här säsongen? Hur ska man ens benämna det?
Vi fortsätter väl på den här säsongen så länge podden pågår, tycker jag.
Ja, då kör vi det. Då styr vi svensk hockey. Så länge Sanne och Svensson kör podd så är det den här säsongen.
Ja, men så är det. Men finns det något lag du kan se som behöver en första center? Min spontana första tanke var att det skulle vara Färjestad eller Rögle som är på grej att signa honom när det då blir dags om man kan signa.
Ja, Rögle skulle kunna vara. Jag tror att Färjestad också såklart. Men där tror jag man sitter ganska säkert med en sån som Gustav Rydahl. Men där måste man såklart stärka centersidan med tanke på att man... Det är väl inte officiellt ännu, men man kommer väl tappa Linus Johansson som jag har förstått det.
Ja, men så är det ju att de har ju så att säga gjort upp med KHL-klubbar, både han och Lillis. Men hur det blir där borta när de kanske också måste anpassa sig när de lägger sin budget och kan de dra sig ur, det vet man inte.
Det fick jag faktiskt en fråga om, ganska intressant. Det är väldigt roligt, det är, som vi var inne på förra veckan. Det är ruggigt mycket bra och härliga frågor som dyker in. Det är inte så mycket om målgården och så. Men hur funkar det egentligen med, vad den som frågar här, hur funkar det, det är Lukas Henriksson, med klausuler i kontrakter? Tjänar till exempel Rögle någonting på att Curran och Bretén lämnar när de båda är under kontrakt? Finns det någon form av utköpssumma?
Jo, men det finns det i alla fall, skulle jag säga. Att det finns någon fastslagen summa. Sen är det väl inte jättemycket pengar. Jag menar, Färjestad tjänar ju bra mycket mer pengar på att Mikael Wikstrand drog till KHL jämfört med vad HV tjänade på att Marcus Ljung gick till KHL, till exempel. Där var det ju nästan som natt och dag i de pengarna.
Men tror jag har hört lite siffror att Rögle kommer få bortåt $110 miljoner för Cody Curran. Stämmer det?
Ja, men räcker det?
Ja, jag vet inte ens. Ja.
Ja, du tjuvstartar med lite frågor som du hade skrivit upp där innan. Så vi tar och rullar vidare på det frågeformuläret som du skickade ut här på Twitter igår. Då frågar Frölunda-fan, har det hänt någonting mellan Frölunda och Norlinder? Då antar vi då att det är Mattias Norlinder.
Ja, vad händer där? Det är väl inte köpstopp där? Eller vart de skrämda av min krönika när jag var arg på Jonathan Jons, värmning av Jonathan Jonsson kanske?
Nej, men det är ju faktiskt så att Norlinder, han ska ju faktiskt aktivera en klausul hos Modo i första hand innan någonting kan hända där. Så att jag utgår från att han bara är muntligt överens med Frölunda. Jag vet inte om det finns på ett papper och om det är så att att det kontraktet skenar iväg i pengar jämfört med de 30 000 som är gränsen just nu. Så det kan ju vara det som spökar just nu, eller att de bara går och väntar på det helt enkelt.
Kommer bli en jättebra back var han än landar. Norlinder är en kommande storback. Tobias Pettersson frågar Adam Pettersson till Färjestad. Han tycks minnas att de ryckte honom tidigare. Nu har han också utgående kontrakt. Tobias ser ju dock gärna att han stannar i Skellefteå. Vilken är den troliga klubbadressen om han inte stannar för Adam Pettersson alltså?
Ja, alltså jag har ju spånat lite på Adam P här ett tag. Och min första tanke var att kan det vara så att Bert försöker locka honom till Linköping? De har haft mycket att göra med varandra uppe i Skellefteå. Får signaler på att han kanske inte är särskilt aktuell för Linköping. Men nu gällde ju frågan Färjestad. Jag skulle säga att jag skulle inte se att Adam Pettersson är särskilt aktuell för Färjestad. Om man tänker att Gustav Rydahl är en andra center kanske. Och att Jakob Pettersson blir nummer 3 och så kanske Oscar Bäck ska vara nummer 4, då hittar jag kanske inte riktigt den platsen i laget för honom.
Nej, men Linköping känns spontant som att Adam Pettersson skulle kunna landa in i faktiskt där, med tanke på just relationen och med Bert där och vet vilken typ av hockey han står för och vill spela. Du, Jimmy Nors, ser ni Johan Lindbom som en potentiell huvudtränare i SHL igen i framtiden?
Ja, men bra fråga. Jag såg den frågan också innan. Han har ju blivit klubbchef i Kristianstad nu och han vill väl bygga någonting där över tid. Annars tar man ju inte jobbet som en klubbchef, flyttar från Jönköping ner till Kristianstad och inleder ett jobb där. Så att, men säkerligen om något år, om han trivdes som tränare, har han ju ändå erfarenheten. Han är ju svensk mästare som tränare, så han skulle säkert kunna landa in någonstans. Osäker dock om det sker till den kommande säsongen.
Leksand, till exempel?
Ja, alltså om de känner att det är rätt tränare. Thomas Johansson är väl ganska så... han vill väl ha sin roll eller sin profil på det där, känns det som.
Brandon Eriksson, vad tror du, har du hört något om Joe Canada? Försvinner eller stannar han?
Jag vet att Björklöven försöker jättemycket med honom, men det kommer ju skena iväg rejält i pengar. Jag blir inte förvånad om han, om Oskarshamn inte får napp på Marcus Svensson som de försöker hårt med, så blir jag inte förvånad om de försöker värva Joe Canada. Jag tar en fråga som har kommit från en väldigt trogen lyssnare till oss, Johan Ekberg. Han kom precis på en idé. Om man missar en straff borde laget som missade ändå få 2 minuters powerplay. Kanon idé ju, nu när man tänker på det. Vad tycker Sanni Svensson? Ja, vad tycker Sanni Svensson? Vi börjar med Sanni.
Nej, det tycker jag absolut inte. Det här är lite av Johans käpphäst där. Och det fick ju en ruggigt uppmärksamhet på Twitter. Det var 42 stycken som var inne och gillade den. Och 7 svar. Och det var många som tyckte det var en bra idé. Jag har alltid sagt. Jag förstår tanken, men... Nej, men när det blir ett straffslag så vill man ju ha den där dramatiken. Alltså, mål, inte mål. Och ska det kunna bli liksom en... uppsamlingshit med ett powerplay sen också. Nej, straff tycker jag är så pass bra läge att det inte ska behöva ge ett powerplay om man missar.
Men powerplay är ju roligt ju.
Ja, men det straffar också. Det blir mer liksom dramatik så där, när du får liksom en straff och du vet att allt står på spel. Du kan inte få ett powerplay och så kan du revanschera direkt efter. Så att, nej, det tycker jag inte.
Var står Ekberg i frågan?
Ekberg, han vill ju att det ska vara så. Han hade nog gärna kunnat sätta en 5 minuters powerplay därefter direkt. Han verkar tycka att straff är... Nej, jag är inte enig på det där. Vad tycker du?
Nej, jag är väl lite inne på din linje måste jag säga. Jag tycker att ett straffslag är så pass bra chans att det får faktiskt räcka. Sätter man inte den så har man förbrukat sin chans. Det ska till något väldigt grovt i så fall för att man ska få ett powerplay också.
Vi drar en sista fråga här då. Den är väl riktad till dig då. Från Fredrik Erlandsson. Hur var det egentligen med värvningsstoppet?
Nej, nu räcker det. Nu får du utmana mig istället.
Ja, vi kör Elite Prospects-spelaren. Då var det dags, Elite Prospect-spelaren. Jag leder med 1 poäng efter att jag satte det lite på pottarna förra gången med Ted Brithén. Nu värmer han upp det som Lasse Granqvist kallades för OS-floka rörelser 94. Det är sådana du gjorde precis.
Ja,
är du redo?
Jag är redo.
På 5 poäng. Denna Västeråsfödde spelare är draftad i första rundan och har precis bytt från den förening han tillhört sedan 2015.
Vad sa du, första runda?
Ja, första runda.
Ja.
Västeråsfödda spelare draftade första rundan och han har precis bytt lag, alltså från den förening han tillhört sedan 2015.
Nej, jag kan inte det. Det är du som kan det här med draft då.
Gjorde SHL-debut denna säsong och på 39 matcher stod han för 2 mål och 2 assist. Och han har samma efternamn som sportchefen har i den klubben han lämnar.
Han gjorde alltså 2 mål och 2 assist den här säsongen i SHL, eller?
Ja, och det var hans debutsäsong. Och han är värvad till en ny klubb.
En ny klubb inför nästa säsong, eller?
Ja, precis. Första runda.
Alltså...
Nu byter du färg i pannan, säger jag.
Jag kan inte detta.
Fan, jag nästan trodde du skulle ta dem på 5 där. Okej, 3 poäng. Var med på återtåget i fjol. Eller kallar man det ens för återtåg numera? Denna junior back var dock inte tillräckligt bra för att komma med i JVM-truppen.
Men nu är det ju pinsamt faktiskt. Alltså nu känns det som att jag har checkat ut för säsongen här.
Ja.
Hur kan jag inte ta detta? Det här är, alltså det måste ju vara någon i Leksand eftersom du pratar om återtåg, om man nu kan kalla det så numera. Jag vet inte. Jag har inte en aning. Det får bli 2 poäng då. Det här är pinsamt. Okay.
Den högerskjutande Leksandsbacken med nummer 8 på ryggen har precis gjort klart med Frölunda.
Då vet jag vem det är, ja.
Ja, 1 poäng. Är det Philips Johans son, eller?
Ja, då hade jag rätt då alltså. Filip Johansson. Men jag vet att han är född i Fagersta, men jag har inte kopplat Västerås.
Nej, han är född i Västerås enligt Elite Prospects.
Ja, okej, okay, vi går ju naturligtvis efter Elite Prospects.
Alltså. Ja, för det är Elite Prospects-spelaren.
Ja, definitivt. Men han har väl Fagersta som moderklubb, va?
Ja, han är Fagersta som moderklubb, men Västerås som födelseort enligt Elite Prospects. Och det är ju trots allt det vi går på. Och han var ju draftad i första rundan av Minnesota. Och han har ju bytt nu lag till från Leksand till Frölunda. Jag trodde du skulle ta det när han har samma efternamn som sportchefen i den klubb som han precis lämnat.
Ja, Johansson är väl kanske lite för vanligt namn, kändes det som. Men ja, det är klart att det var en bra ledtråd. Det var absolut en bra ledtråd. Men ja, jag leder med en nu då. Men, så att ja, vi får väl se. Det känns som att du kommer vinna det här. Men det sköna nu är ju att vi kommer inte köra den här avslutningen. Så att jag slipper betala den här middagen till dig om du skulle vinna.
Nej, just det. Nej, det är ju å andra sidan positivt. Men vi är tillbaka i alla fall igen nästa måndag. Håll till godo med det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.